Äntligen är VM över och vi kan se fram emot klassisk annandagsfotboll på Boxing Day. Men innan vi går in på förutsättningarna för matchen mot Arsenal tar vi avstamp i VM. Och till att börja med, hur mycket har du tittat, Peter?
Jag har tittat så lite som jag någonsin har gjort. Men eftersom jag hade lite semester här i början på VM så blev det mer än vad jag nog kanske trodde att jag skulle göra från början. Så jag har sett en del, men jämför jag med ett sommar-VM så har det varit väldigt lite. Och framförallt väldigt lite hela matcher. Man har sett snuttar här och där. Och några hela matchen naturligtvis.
Har du tittat lite extra på West Ham-spelarna då?
Ja, men det har jag ju försökt. Det har jag prioriterat i det. I det tittandet som jag har gjort.
Hur har du löst VM, Uffe?
Jag skulle säga att jag har haft TV:n på och varit hemma i stort sett på varenda match. Och har jag någon enstaka match inte varit det, så har jag ju haft pling på telefonen när jag varit ute med hunden. Jag upptäcker ju att ju äldre jag blir, ju mer sporter liksom plockar jag undan som jag tittar på. Går jag tillbaka 40 år i tiden så kvittade jag nästan om det var gymnastik och simhoppning, så satt jag och tittade på det.
Exakt. Men samma sak för min del.
Ja, och jag upptäcker ju också att även fotboll tycker jag emellanåt är en rätt tråkig sport, ärligt talat. Jag sitter och tittar jättekoncentrerat när det är West Ham och när det är England och möjligtvis när det är ibland när det är Mjällby. Sen har jag jättegärna TV:n på när det är Premier League eller VM. Sitter gärna framför TV:n eller står och lagar mat. Så att jag kan titta när det händer någonting. Jag ser målchanserna, jag ser målen, jag ser VAR-kontrollerna. Och jag hör vad de säger när de snackar före och innan. Men det är få matcher jag sitter koncentrerat från början till slut och tittar. Utan jag har ofta en tes att jag tittar aktivt de första 10-15 minuterna för att se när matchen sätter sig. Och ser jag då att det här ser riktigt intressant ut så kan jag fortsätta titta. Sen, annars plockar jag fram datorn och sitter med några Excel-filer eller paddan och tittar lite på någonting annat och så. Så att, men TV:n har stått på och där finns ju en del matcher. Finalen var ju en fantastisk fotbollsmatch måste jag ju säga. Och jag tyckte England för det mesta spelade väldigt bra också. Så att jag har sett väldigt mycket totalt sett. Men koncentrerat inte lika mycket i varje fall. Så skulle jag säga. Men så har jag också koncentrerat mig på West Ham-spelarna. Det var ju mitt mål innan VM började att West Ham-spelarna ska titta på.
Ja, jag gjorde väl liknande. Alltså, jag är väl lite där ni var tidigare då, att jag ville gärna titta på all sport. För jag tyckte sport är jäkligt kul i allmänhet. Men just det här att jag hade mest TV:n på i stort sett hela tiden och sen så tittade jag om jag tyckte att det var någon match som var särskilt intressant och sådär. Och finalen, ja, den var speciell. Och visst fan, han Scaloni som numera är förbundskapten i Argentina, visst fan var det han som inte fick undan bollen ordentligt när Giroud gjorde 3-3 på cupfinalen.
Absolut. Och som satt och grät i bussen efteråt för att han hade gjort bort sig. Och det är helt klart han. Inget snack om det.
Det var lite synd för han hade en helt okej period som lånad spelare till West Ham, men man vill ju inte ens komma ihåg att han var där efter den missen som han gjorde där.
Nej, samtidigt tror man ju inte att den skulle bli så avgörande eftersom det var ju knappt en målchans för Gerrard. Men...
Ja. Nej, men han spelade inte mer än typ 13-15 matcher för West Ham, men han gjorde det väldigt bra och det var ju därför han fick starta i den här matchen också. Sen var ju Haydn Mullins avstängd också, som annars hade ju kunnat vara ett alternativ både på mittfält och på högerbacken. Men han gjorde en bra match under finalen också. Sen blev det lite oturligt där och lite missförstånd med något inkast. Skulle bollen kastas tillbaka till Liverpool eller skulle den sparkas bort? Och var någon skadad eller var de inte skadade? Och sen så helt plötsligt får Gerard bollen från 30 meter och sätter den.
Ja, och Hislop gjorde ju inte heller sin bästa insats på det skottet.
Nej,
och det var många saker som samspelade, tycker jag.
Precis, och jag har ju träffat Jimmy Walker som var reservmålvakt två eller tre gånger personligen. Och Pardio berättade ju bara dagen innan att inte han skulle få starta, för de fick ju spela lite om vartannat under säsongen där. Och Walker säger till mig varenda gång vi ses att han är 100% säker på att han har tagit det skottet. Och jag säger varje gång, men du är ju kortare än Hislop. Du är ganska kort för att vara målvakt. Varför hade du tagit den? Och då bara skrattar han och så skålar vi med en.
Men var det inte så att Hislop också hade, hade lite ont och lite problem att sträcka ut ordentligt? Jag tror också att Walker hade tagit den.
Ja, Walker var åtminstone lite rörligare än vad, än vad han var. Men det är spilld mjölk, som man säger. Så att, men jag måste ju säga att Scaloni har ju gjort taktiskt sett, förutom den här första matchen mot Saudiarabien, har han ju faktiskt varit jävligt smart här och plocka in och ut De Maria i olika konstellationer. Och när han helt plötsligt kom in i finalen så tyckte jag i första halvlek var han ju bästa man på plan.
Ja, jag tycker nog Argentina var bästa laget. Av vad jag har sett så tycker jag att de ändå i slutändan vinner rättvist. Det som jag känner mest är styng av sorg över att det kändes ju avgjort när de hade 2-0. Och sen att Mbappé tvunget skulle gå in där och göra först två mål, sen ett tredje förlängning. Och därmed tangera Joe Hurst bragd från 66 och göra hattrick. Det svider lite att det inte är Hurst ensam om det längre.
Ja, men Hurst vann VM och han gjorde det med vänster, höger och på huvudet, va?
Ja, och inga straffar.
Nej.
Och under fullt, nej det var inte fulltid, det var förlängning där också, just det. Ja. Men, nej men det är, ja det är klart att det kommer att nämnas. Men jag tycker nog Hurst har gjort det mer rätt och jag är inte det minsta subjektiv utan väldigt objektiv i det.
Alltså vad det gäller Argentina och värdet av den här, efter första halvlek mot Saudiarabien så var jag helt övertygad om att de skulle bli världsmästare. Jag tyckte de spelade fantastiskt bra. De hade ju 18 miljoner mål bortdömda på grund av VAR också. Men,
det är ju jättemånga mål.
Jag vet, supermånga mål bortdömda. Ja. Nej, men det var väl två eller tre som de dömdes bort för. Och det var säkert rätt, men jag var helt säker på att det så här bra var inget annat lag. Sen spelade de andra halvlek. Jag var inte lika övertygad efter andra halvlek, kan jag erkänna då. Men sett över hela turneringen så tycker jag de spelade, ja men de imponerade.
Efter den där andra halvleken mot Saudiarabien så twittrade Martin Åslund ut att nej, det finns inte en chans att Argentina vinner VM efter det här. Nu gäller det bara för dem att ge sig själva lite heder. Och när han skrev det då tänkte jag bara, aha, nu var det klart, Argentina tar det här.
Ja, då spelade du, lassade du då?
Nej, det gjorde jag inte, men
sen Peter, eftersom du vet att jag gillar siffror, så vill jag ju bara berätta att om vi då räknar att det inte var någon övertid på den halvleken, så fick de alltså 6667 mål bortdömda i sekunden i första halvlek.
Precis.
Och då är det ändå faktiskt som att det var så. Dessutom.
Ja. Inklusive VAR,
ja.
Ja, så är det. Apropå Jimmy Walker, han är väl tillbaks i klubben för övrigt.
Ja, absolut. Han är målvaktstränare för ungdomarna, U18.
Mm.
Så att det är helt riktigt.
Annars var väl, jag tror jag för mitt största glädje och förmodligen många andras, det var väl Marokkos framfart. Det är lite tråkigt att vi fick ju inte se så mycket av Aguerd eftersom han gick sönder i gruppspelet.
Nej, han spelade väl. Det var väl i fjärde matchen han gick.
Ja, det var det.
Ja, okej. Okay,
precis.
Ja,
och vad var det vi sa i sista avsnittet innan VM-uppehållet?
Han skulle spela tre matcher.
Han skulle spela tre matcher. Vi var helt överens om det. Han skulle spela tre matcher. De skulle åka ur. Han skulle komma hem och vara lagom igång till återstarten. Det här med fyra matcher, fem matcher, sex matcher. Det var vi inte överens om. Det här är bakläxa för marokkanerna. Så här kan man inte göra.
Nej, och då om vi ska komma in på de här West Ham spelaren då, så måste jag ju säga att jag tyckte ju att Aguero i de matcher då han spelade fram till han blev skadad, tyckte jag gjorde en väldigt stabil och habil insats, och att han sen gjorde ett självmål, det är ju mer oflyt och tillfälligheter än någonting annat. Jag blev ännu mer confident att det här är en jättebra värvning för oss. Han visade de kvaliteter jag tycker att han har, både att man har pratat om och som vi sett det han har spelat i West Ham, att han är snabb som skjutsingel, men han är också bra på att ta några kliv fram och slå offensiva långa passningar till löpande yttrar. Så att jag ser fram emot att se honom i West Ham i laguppställningen redan mot Arsenal.
Jag tycker också att han visade prov på bra egenskaper. De egenskaper vi trodde att han skulle ha. Sen är det klart, han spelade i ett lag som kanske hade turneringen, topp tre av turneringens absolut bästa försvarsspel. Kanske det bästa.
Och trebackslinje för oftast också.
Och det var ju så, det här systemet de spelade, det funkade ju oavsett vilka spelare de slängde in. Mm. Så det som om man nu ska ta någon alltså om man nu ska problematisera hans insats på något sätt, så är det väl där då att de har ett mycket mer välfungerande försvar än vad vi har. Åtminstone så kändes det så, med tanke på att de kunde slänga in sin tredje vänsterback typ i match om tredje pris och ändå spela bra. Ja. Men jag hoppas att jag tycker att det såg väldigt, väldigt bra ut det man fick se av honom.
Mm. Ja, och det är väl, jag tycker att han har höga förväntningar, men jag tycker att han var egentligen den stora positiva överraskningen av de Western-spelare vi hade.
Ja, det var han, helt klart. Vet vi, på tal om det, någonting om status på honom, är han på väg tillbaka eller? Jag såg att han var med i laguppställningen i semifinalen, han kom aldrig till spel.
Ja, då har väl inte alla lyssnare koll på detta, men det var ju så här att han var ju uttagen till en match, det var väl kvartsfinalen då, där han skulle starta, tvärt emot vad Marokkos landslagsledning hade lovat West Hams medicinteam eller läkarteam. Och sen blev han ju bortplockad precis innan matchen skulle starta, och det var ju inte för skadan. Alla trodde ju att då har skadan gått upp på uppvärmningen, utan han drabbades ju av en av de här förkylningarna, influensa, som snurrade runt i hela VM. Och han kände av den mer än vad han hade känt tidigare på dagen under uppvärmningen, så därför blev han ombytt. Och sen precis som du säger, så var han ju på bänken i den sista matchen Marokko spelade, och det var ju för att han var okej. Sen har ju West Ham en deal, och det är möjligt att alla klubbar har den dealen, att man är ledig 10 dagar efter att man har spelat sista matchen. Så han kommer inte tillbaka till West Ham förrän den 23 på fredag. Så att han lär ju inte genomföra mer än en, max två träningar innan det är match mot Arsenal. Men då lär han spela, för att Zuma är ju skadad och så vidare.
Jag är ganska säker på att det är en allmän... Allmänt är så att de har semester efter VM. Det brukar de ha... Ja, precis. Det hade de på sommar-VM senast också. De som gick långt där det var aktuellt.
Ja.
Och ja, är han frisk så får han nog kliva in redan, trots att han inte är med på några träningar. Ja, det finns ju inte så mycket annat faktiskt.
Nej.
Och han har visat den formen. Det jag var lite orolig för när han höll sig, jag tyckte att han höll sig så högt upp mot höftbenet, om man säger, när han hade ont, och sätter det sig, kändes som att det var en överansträngning eller så där. Det är ju lätt att tro det, åtminstone när man vet att han är knappt har spelat på hela hösten. Och sätter den sig där ovanför, så brukar det vara lite svårt att liksom trycka bort dem där. Men det var väl inte det. Jag hoppas att det här försvann snabbt.
Ja, precis.
Det låter ju så.
Ja.
Ja, det ska bli kul att se honom. Ja, men annars då, vem tyckte ni stack ut utöver Agüero?
Ja, Areola tycker jag har gjort en felfri insats från början till slut. Han har suttit väl placerad på bänken och inte tappat ett enda inlägg.
Precis. Imponerande.
Han tävlade med han med kollegan där om att vara andra målvakt.
Ja, fast kollegan fick ju komma in när det var andra målvakten som stod och inte Areola.
Ja, då är det tredje målvakt han var då.
Ja, precis. Mm. Precis. Men innan vi kommer in på de positiva så får vi väl nämna Kehrer då också, som ju som jag någonstans trodde var startspelare i Tyskland utifrån Peter. Då har jag sagt att tidigare har den här förbundskaptenen använt honom väldigt mycket. Så att jag blev besviken när han inte fick spela. Så kom han in i andra matchen och blev varnad och målet kom på hans kant och sen kom han inte in fler gånger.
Han gjorde 70 minuter.
Han blev utbytt dessutom. Så att, han hade väl ingen större VM-turnering heller.
Han fick väl den speltid han förtjänade efter hösten i West Ham, ungefär. Mm. Alltså, den har inte varit superstark.
Nej,
den
tyvärr.
Har varit på gång, men den har liksom inte, det har inte släppt för honom. Och det beror ju säkert på lagets att laget inte heller har funkat.
Mm. Ja, och du har helt rätt. Och tyvärr så känns det ju som att hans formkurva, aktivitetskurva sen starten av säsongen snarare går neråt än uppåt. Ja. Jag tyckte ju att han började stora ord att säga om honom i den här podden, inte minst.
Mm. Mm. Nej, nu hade han ju ärlighetens namn inte riktigt så god hjälp av sina medspelare också, och det blev ju inte riktigt så långt mästerskap som Tyskland nog hade hoppats på. Det hade kanske varit bra om de fått ett par matcher till, så kanske Kehrer hade fått lite mer förtroende. Men
ja, det är ju så. Det är klart att det är inte högerbacken du byter in när du jagar mål, exempelvis. Det är ju inte högerbacken du byter in heller när det går bra. Alltså, backlinjen byts ju sällan. Så är man inte med från början så får man ju oftast inte chansen heller.
Nej. Nej, visst.
Så är det. Men, och alla utom Agüero har ju varit tillbaka sedan ett tag i West Ham-träning. Så att Kehrer är tillbaka och Paquetá är tillbaka och Rice är tillbaka.
Det som är positivt med att Kehrer då bara gjorde de här 70 minuterna är väl att han nästan kan hålla upp skylten. Jag var inte med när han kom hem till Tyskland först.
Ja,
så att han behöver liksom inte, han måste inte känna sig tyngd av fiaskot liksom. För det är klart att det är ett fiasko för Tyskland att åka ut i gruppspelet för andra VM i rad.
Exakt. Precis så är det. Precis så är det.
Ja.
Så kanske att han kan rädda lite självförtroende på det.
Ja.
Ja, det får vi hoppas då. Men uppe du nämnde honom nyss med Paquetá i Brasilien som ju faktiskt också imponerade mycket spelmässigt. Vad tycker ni om Paquetá?
Du menar att Brasilien imponerade?
Ja, Brasilien imponerade, ja. Det var det jag menade.
Jag tycker att Paquetá i VM, precis som i West Ham, blandar högt och lågt. Jag tycker att han är sämre när han lägger långt fram i banan. Och i vissa matcher så var ju Brasilien, spelade de ju med fem man på rad, eller rad heter det inte, bredd. Längst upp för att alla var liksom, det fanns ingen andra våg där jag kanske tycker att han ska vara lite mer. Så han får lite mer plan och lite spelare framför sig. Han, som sagt, emellanåt var han bra. Jag vet att han fick pris för matchens lirare i någon match där. Och då var han väl bra, men sen så gör han de här slarviga missarna där det ska vara lite för... Det blir lite, jag vet inte om det är nonchalans eller om det bara är att han försöker ha lite för bråttom. Jag är lite osäker. Men jag tycker att han skulle tjäna på att se upp lite tidigare och ha banan framför sig lite mer.
Ja, han gör ju ett mål och det tycker jag han gör bra.
Det var fint. Då kommer han i andra våg.
Ja, han passar till Neymars mål i kvartsfinalen, vilket han också gör bra i ett väggspel där, även om alla pratar om hur bra Neymar gjorde det sen. Sen jag tycker att han är snäppet bättre än vad han har visat i West Ham så här långt. Vilket inte är konstigt, för att Brasilien spelar långsammare spel alltså än vad man gör i Premier League. Det är man får ingen press på bollhållaren på det viset. Och sen gör de en tempoökning, ofta med Neymar eller Vinicius Junior och så här. Och då blir det en väldig fart. Så att det är inte konstigt att han får mer tid på sig och kan vända upp och göra lite passningar. Men jag måste säga att utifrån de förväntningar jag hade, att nu spelar han i Brasilien där förbundskaptenen tycker att han är jättebra. Han får starta, det går långsammare, det borde passa honom bättre. Så är jag faktiskt snarare besviken än imponerad av honom.
Mm.
Det är möjligt att jag är för tuff, men så kände jag.
Ja, nej, men alltså, jag tycker du har mycket rätt.
Alltså, bara sett till vad vi har betalat för honom, som jag har varit inne på innan, så ska man ha höga, alltså det ska inte, det kan inte vara något annat än höga krav på honom. Och det är klart att de kraven har vi i landslaget också. Det är för dålig leverans än så länge, både i West Ham och nu i landslaget.
Mm. Mm. Precis. Och jag tycker det var ju som du säger, man of the match där i någon match. Det var väl den här dansmatchen då.
Mot Sydkorea.
Ja, och sen fick han ju hyfsat mycket beröm av kommentatorer och bisittare och studio och sånt. Men jag tycker han fick lite för mycket beröm, ärligt talat. Men det är möjligt att jag är för tuff. Jag sitter ju och tittar på, när West Ham spelar så tittar jag på varenda touch och bedömer den utifrån mina krav. Och nej, jag vill ha ännu mer.
Ja. Framförallt så vill vi ju att han liksom kommer in och börjar leverera. Bästa matchen han har gjort hittills är ju inhoppet mot Tottenham i sin första, första match. Och jag menar, det är ju för svagt.
Ja, och sen några assist till Skamaka. De verkar ju ha lite känsla för varandra i varje fall. Men nej, vi vill ha mer.
Ja, det vill vi. Och det behövs mer därifrån.
Ja. Och sen har vi Rice då.
Då har vi Rice kvar, ja.
Ja. Om jag får börja där, så jag är ju inte bara lite svag för Rice. Jag är ju...
Du har en man crush på Rice.
Ja, nej, absolut, absolut. Men nej, men... Och jag måste säga, jag tycker Rice är en av Englands bästa spelare totalt sett under mästerskapet tillsammans med Saka, som väl är snäppet bättre. Sen tycker jag ju att han är... Southgate använder honom fel, som jag har skrivit i vår slinga som vi är med på. Så jag tycker ju hans största styrkor är både... Eller två av hans största styrkor är när han går framåt och driver bollen. Och sen när han även kan vända och slå crosspassningar både till höger och vänster, där han faktiskt är enormt duktig. Och det såg ut som att de här två grejerna fick han inte lov att göra för Southgate. För det är först när de hamnar i lite underläge och de måste framåt som man ser den Rice. Annars är han ju väldigt mycket täcka backlinje, ha lite Sushik-roll. När jag får bollen ska jag spela till den närmaste spelare som finns här. Så att jag tycker Southgate... honom fel, men totalt sett gör han ett jättebra VM för mig.
Jag tycker att han är precis så bra som jag hade förväntat mig. Att han, som du säger, är underutnyttjad. Jag skulle säga att hade Southgate varit bytt plats med Moyes, vilket ju aldrig hade hänt eftersom Moyes aldrig skulle vara manager i England som den skotte han är. Men däremot skulle Southgate mycket väl kunna vara manager i West Ham. Då hade vi sett, om Southgate hade varit manager för West Ham, hade han använt Rice exakt så som Moyes gör. Och Moyes hade använt honom i England precis så som Southgate gör. Det är för lite för mycket hängslen och livrem. Och det är lite fekt med så bra spelare, och de borde ha kunnat släppt lös lite mer. Jag tyckte de gjorde en väldigt bra insats mot Frankrike. Då räckte det ändå inte. Men ja, England faller på eget grepp och det är inte Rice fel.
Jag håller med dig helt och hållet om det här du säger om Southgate och Moyes. Och även att jag tycker England är bättre än Frankrike i den matchen. Och tittar man då på helheten så är det mycket om och men. Men England hade kunnat gå riktigt långt i det här. De hade slagit Marocko också, sticka ut hakan och säga. Så att, ja, Southgate är för feg, det tycker jag.
Där är ju, om man ska prata om England. England har ju en gyllene generation här på gång på riktigt. Den kommer ju att bli bättre, som jag ser det i alla fall, framöver. Den blir inte sämre även om Kane försvinner. Deras problem kommer att vara att Frankrike har en minst lika gyllene generation som spelar. Så det kommer att vara upp till England att slå Frankrike för att kunna ta något mästerskap här framåt.
Och det är väldigt liknande, för att precis som du säger, England tappar Kane och Frankrike tappar både Giroud och Benzema. Så att det är frågan om vad man kan plocka fram för toppforward här i bägge länderna.
Annars är det också lite typiskt England att falla på eget grepp, så att säga. Det känns som att de ofta gör det.
Ja, precis.
Ja, absolut.
Ja, men sen nej, alltså vilka spelare de har. Jag tänker Jude Bellingham spelar bredvid Rice, är ju otroligt skicklig. Och sen så, och samma sak med Saka, och de är ju för fasiken bara tonåringar väl. Och Rice är inte gammal, så att, nej, de har ju definitivt en betydligt bättre lag än de har haft på bra länge i alla fall.
Men även i det här Southgates feghet. Jag tycker att man måste kunna sätta upp en uppställning, en taktik och ett lag som inte behöver ha Henderson i laget som start, ärligt talat.
Ja, men det är ju det här med hängslena och livremmen.
Ja, ja, absolut.
Och det är precis samma sak som förde Frankrike till final. Alltså, så marginalerna är ju små. Men de är i samma skola, Deschamps och Southgate. Men Deschamps kanske fortfarande har lite mer X-faktor i Mbappé.
Han vågar också byta ut två spelare i 40.
Han gjorde lite då i finalen här, så visade han ju faktiskt prov på att han vågade släppa loss när det verkligen inte funkade.
Ja.
Och det är jag inte säker på att Southgate hade gjort så tidigt.
Nej. Ja, ska vi stänga VM där eller?
Vi ska väl också nämna att Lasic gjorde en del matcher.
Ja, det är helt rätt. Helt rätt. Helt
ja.
Rätt. Det glömde jag.
Och blev ju faktiskt bronsmedaljör till slut.
Ja, absolut. Och han är West Ham-spelare dessutom. Så att, även om han är utlånad. Helt rätt. Och han satte säkra straffar. Det är väl det man kan säga om honom.
Men visst är det väl så att han är utlånad med en klausul som gör att vi kan inte neka dem att köpa honom om de vill för det priset som är satt i klausulen. Är det inte så?
Jo, jag tror till och med att det är obligation to buy. Att det är liksom redan klart att de kommer att lämna. Men
så då spelar det ingen roll att han presterade bra. Vi får inte ut mer av det i så fall.
Nej, det kan vi slå fast att det är, även om det finns olika uppgifter om det andra, så summan är satt. Det är helt rätt, Peter. Ja.
Jag tänkte också på det, för att klubben var i stort sett varenda gång när en spelare var i action under VM så låg klubben ut någonting i sociala medier. Inte ett ord om Blasic. Och det styrker ju bara att det skulle vara i stort sett klart att han kommer lämna.
De vill inte ens skylta med att han är västernspelare. För skulle han ha gjort mer succé än han gjorde så hade det blivit pinsamt.
Och ska jag säga en sak till då, ett kärt ämne här i den här podden om VAR då, så tycker jag VM återigen lyckas lösa det bättre än vad Premier League gör. Det är få VAR-situationer som tar 3-4 minuter, och den här semi-automatiska offside-VAR är ju betydligt bättre och snabbare än det vi ser i Premier League.
Ja, håller med om det.
Ja, det kan inte bli sämre än vad det är i Premier League.
Nej, och därför försöker vi säga att det är bättre.
Ja, ja precis. Allmänt här om det här VM:et, så ja, de fick ju vad de ville. Qatar, de betalade bra för det också. Nu vill Infantino ha VM var tredje år. Han vill utöka klubblags-VM från 7 till 32 lag. Och han vill ha fler VM på vintern. Karn är världsfrånvänd. Kan vi bara komma överens om det? Att han är farlig för fotbollen, tror jag.
Han är livsfarlig.
Jag vill inte ens kommentera det, men jag tycker du har rätt.
Han måste bort så enkelt där. Och sen så får det inte komma någon ny likadan efteråt, utan nu måste fan med.
Nej, det måste komma någon som inte har gått i skola hos vad heter han? Den gamle presidenten.
Blatter. Sepp Blatter.
Ja, precis.
Ja, nej. Det ska komma någon helt ny, bra, som inte bara är ute efter att tjäna pengar.
Ja, som inte bara har som högsta merit att han var duktig på att blanda bollarna i lottningen till Nej. Champions League.
Precis. Nej, utan någon som värnar fotbollen och gärna visar hänsyn för mänskliga rättigheter.
Ja. Det skulle vara positivt, jag håller med.
Milt uttryckt, ja. Men nu är äntligen, får vi ändå säga, VM över för den här gången. Så nu kan vi blicka framåt mot det bästa vi vet, nämligen att se West Ham. Så hur är känslan inför mötet med Arsenal på Boxing Day? Det hade ju inte kunnat bli mycket tuffare än att möta serieledarna på bortaplan. En serieledare som vi dessutom brukar ha svårt mot. Så att, hur känner ni?
Jag känner så här att... Jag har faktiskt lite ångest inför att Premier League kör igång. Jag tyckte det var skönt att inte behöva fundera på West Hams dåliga spel och dåliga tabellposition och risken att om 2 månader vara indragen i en katastrofal nedflyttningsstrid. Så det är klart att jag har saknat att titta på West Ham och så, men jag har redan ångest för den kommande resterande delen av säsongen. Sen ser jag fram emot Boxing Day. Det är ju som en säsongspremiär där man kommer att få titta på 4 matcher i rad och har satsat lite extra pengar på tipset och så. Arsenal borta som har spelat jättebra. Ja, det är tufft. Men som vanligt så frågar man, är det rätt tillfälle att möta dem egentligen? De har också spelat borta VM, Saka lite halvskadad, det var någon annan, Martinelli var också halvskadad, osäker inför matchen och hit och dit. Så att jag räknar ju in en förlust, men nej, man hoppas alltid in i det sista. Så känner jag.
Ja, det är klart
jag hade hoppats på lite längre för lite längre spel i VM för England och lite mer. Lite jobbigare för Arsenals spelare där. Men ja, det är som det är. Det blir tufft. Jag skulle säga att de 3 matcherna som kommer nu kommer att definiera resten av säsongen. När vi har Arsenal, Brentford och Leeds. 2 vinster där och vi är på väg ur det här jobbiga. 3 förluster och Moyes får sparken.
Mm. Ja, och vad säger du Jesper då?
Att Peter är helt korrekt ute. Jag är beredd att säga så också. Så att, alltså, det är klart att någonstans, alltså alltid hellre West Ham och ångest än inget West Ham. Men det är klart att även jag känner en skräckblandad förtjusning. Alltså det är...
Ja.
Klart att Arsenal saknar Gabriel Jesus, så att ja. De har också avbräckt.
Ja, det är en tung skada naturligtvis.
Absolut, vi kommer till våra skador lite senare när vi har en fråga om det.
Ja, vi kan ta det då.
Mm.
Men
eftersom inga av våra spelare har funkat i år förutom Rice då, så är ju inte skadorna ett problem för oss. Däremot har ju Arsenal gått superbra, så alla deras skador är ju mycket, mycket värre.
Ja. Mm. Ja, jag tycker ju att det är bättre att ha en bra spelare som har haft en dålig säsong än en dålig spelare som inte fått spela.
Ja, det är såklart korrekt.
Ja. Ja.
Ja, nej, men alltså jag tänker just också vårt facit mot Arsenal, och framförallt på Emirates sista säsongerna, har ju varit mindre bra, om vi säger så.
Ja, absolut.
De är ju inte lika bra som de var när vi var sista lag att vinna på Highbury och första lag att vinna på Emirates.
Ja, det är helt rätt.
Då var vi ju, då slog vi de här lagen mellanåt. Nej, det
Ja, och
här.
Leeds har slagit Liverpool borta. Och det finns alltid möjligheter, men det är självklart är det att i 8 fall av 10 blir det ju en förlust, och kanske inte ens med 1-0 eller 2-1, utan med 3-0.
Ja, och den chansen att vinna de här matcherna blir ju större beroende på vilken, eller mindre beroende på vem som sätter ut laget.
Oh, men det är som du är inne på, så vi måste ju intala oss att det är något positivt att möta Arsenal i nuläget, naturligtvis.
Precis.
Ja, alltså hellre nu än efter, vad hade de, 10 raka vinster eller något sånt där. Jag kommer inte ihåg, men det var många i alla fall. De har 12-1-1 eller något sånt där på de första 14 matcherna. Så det är klart, är det någon gång som de kan. Ja, det är inte värre nu än någon annan gång i alla fall. Om någon gång måste
Nej,
vi möta dem.
ja, det är helt riktigt.
Precis.
Nej, precis. Nu, träningsmatcher säger ju egentligen aldrig någonting, och inte heller nu. Men har ni tittat på de här matcherna mot Fulham och Cambridge, eller vilka det var?
Ja, Udinese. Jag har sett alla tre från början till start. Har du
Jag
sett
har
något?
inte gjort det. Jag har bara läst
Ja,
och
okej.
följt.
Jesper, du då?
Jag har tittat på highlights.
Ja, okej. Nej, jag har sett alla tre matcherna från början till slut.
Men vi kan vänta bara. Du kan berätta om det. Men det jag slås av är i alla fall att på 3 matcher har vi gjort 8 mål. Det är ju positivt. Det som är negativt är ju att man inte kan säga någonting om resultat i en träningsmatch. Alltså, det vet vi ju sen gammalt. Så. Men att vi har gjort mål, eftersom vi var så oerhört dåliga på att göra mål under början på säsongen, så måste ju vara positivt. Det kan inte vara negativt i alla fall.
Nej, verkligen inte. Nej, sen är det som du säger, Peter. Man kan inte dra några växlar på en träningsmatch. Det är nummer ett, och nummer två är att vi har ju x antal spelare som ordinarie som inte är med i de här träningsmatcherna. Och varken känner att man gör det här laget och egentligen borde göra vårt lag bättre snarare än sämre när de kommer tillbaka. Men totalt sett så skulle jag titta defensivt, så de mål vi släpper in, det är som vanligt. Det är inte mot Fulham, för det gör de otroligt bra. Men både målen mot Cambridge och det mot Udinese är ju liksom lite hafsigt försvarsspel. Vi är inte på tårna, vi missar någonting inom markering och vi är inte med. Eller typiskt West Ham. Håller med dig offensivt. Bra att vi har mål. Benrahma och Bowen har sett riktigt vassa ut. Scamacca, Antonio, motsatsen. Men nej, det är Bowen och Benrahma som har framförallt har gjort det. Men kul att se West Ham, kul att se tröjorna, kul att se spelarna. Men jag lägger ingen värdering i en träningsmatch överhuvudtaget.
Ja, nej, det är rätt. Men däremot låter det ju ändå lite lovande om Bowen ser pigg ut. För det är ju någonting vi skulle må väldigt bra av. Och han också för den delen.
Absolut, så är det.
Ja, och det är ju han och Benrahma som har gjort. De har gjort 2 mål var, va? På de här 3 matcherna.
Ja, det stämmer säkert. Jag lägger inte ens någon notis på hur det går till här eller där, utan men de har
Nej, men
varit fasta.
jag tänker att det kan inte vara dåligt att Bowen, hellre att han får göra mål än att han inte gör dem. Han har ju inte gjort någon grad på hela hösten, så att får hoppas att det är att du säger att han ser pigg ut eller piggar ut är jag mycket glad för.
Ja, och ska jag titta ut på några enstaka prestationer, så Lanzinis mål borta mot Udinese är ju ett otroligt fint fotbollsmål. Långskott i bortre kryss i burgavel. Och sen så det som blir 1-1 målet mot Fulham när Flynn Downs flyttar upp snabbt från mittfält när Fulham försöker spela kort, vinner bollen, frispelar Bowen som i stort sett har ett öppet mål att lägga in den i. är också en sån här fotbollsprestation som jag uppskattar att se, och jag gillar karaktären då.
Bra.
Mm. Det låter lovande.
Ja.
Ja. Har du något mer att säga om kommande match, eller ska vi ta lite frågor?
Vi tar lite frågor, för det var länge sedan vi fick hålla på och ha lite trevligt ihop med våra lyssnare.
Eller hur? Så då tänker jag vi kan börja med den som vi var inne på. Det är Henrik Abrahamsson som skriver: först och främst kul att ni är tillbaka. Tack Henrik, vi är glada att vara tillbaka. Och så skriver han: hur ser skadeläget ut? Cresswell, Scamacca, Kone och så vidare.
Ja, om jag ska dra det då, så Cresswell har jag faktiskt inga nyheter om. Och i hans fall så skulle jag säga att inga nyheter är bra nyheter. Scamacca är ju då värre, för att så sent som igår så var han fortfarande, hans fotled var fortfarande så svullen efter den smällen han fick mot Fulham, så att det gick inte att göra någon röntgen eller scan på honom, utan man hoppades att den skulle kunna genomföras idag, och det låter ju inte lovande. Corné har vi ju hört nu i närmare 2 månader att nu är han tillbaka om en vecka. Och han har ju haft ständigt återkommande småkänningar hela tiden. Men nu är det senaste som då jag hörde igår, det är att han är tillbaka om en vecka. Sen får ni själva avgöra vad ni tycker om det eller inte. Zuma, obekräftade uppgifter, men ryktena är att han ska vara tillbaka i mitten av januari. Det har ryktats mitten till slutet, och nu är det mer definierat i mitten, och han har ju visat tidigare att han har väldigt gott läkkött, så att vi hoppas att det är mitten och gärna tidigare än det som gäller för Zuma. Antonio missade fulla matchen, en liten känning i låret, ljumsken, och han ska vara fit för Arsenal. Det är väl de skador som vi har haft, va? Är det något annat ni kommer på?
Nej, jag tror att du har fått med allt.
Ja, där är läget från en rapport från definierad källa så sent som igår.
Mm.
Backa lite till Corné.
Ja.
Var det du som skrev, eller läste jag det någon annanstans, att det här med niggling injuries och känningar och sådär var någonting som man har haft, som är känt från hans förra klubb också.
Ja, men det stämmer, men skillnaden där har ju varit att det har varit betydligt längre spel, fler matcher i rad innan han har fått en sån här skada som sen tar lite tid att komma tillbaka. Jag tror inte han var borta så här länge i början.
Nej, det kan han ju inte ha varit, eftersom han gjorde 10 mål eller vad det var.
Precis. Va?
Så, men någonting, om det nu var så att man känner till att han hade de här problemen, att vi köpte honom, att han gick igenom vår berömda medical. Han är ju som Paul Kitson utan de första 20 målen just nu.
Men om man då försöker att inte raljera utan lite med glimten i ögat, så är du helt rätt på det, för Paolo Futre gick ju också igenom en medical en gång i tiden utan att ha ett knä kvar överhuvudtaget. Och sen så har vi ju...
Ja, det kanske är mer likt då, för han gjorde inga mål heller.
Och sen så fortfarande med glimten i ögat så kan vi ju säga att Cornés agent, vem är det? Jo, det är Will Salthouse.
Ja, precis. Alltså, det man har sett av någon annan har varit frisk, men vi pratar ju halvtimmar.
Ja. Men han har varit väldigt bra när han har varit, när han har varit frisk. Mm. Och sen bara för att vi inte ska låta som att vi är jätteinitierade, för de som har missat det, så är ju Will Salthouse är ju den agenten. En av de agenter som West Ham oftast köper spelare från.
Det är en av David Sullivans polare, ja.
Exakt, och det är väl som så, om jag kommer ihåg rätt, att det är Antonios agent också, och han är även agent i han i Blackburn, som det nu ryktas att vi återigen är ute, Derek Barreton Diaz, DBD.
Ja, precis. Ja. Sen är det väl de som Moyes har handlat på slutet som inte har, de som har varit hans köp så har det inte alltid varit Salthaus som har varit
agent. Då har det ju varit den andra då. Antingen där Mojs son har varit involverad eller hur det nu var, om det var Rob Newmans dotter eller något liknande som jobbar för en agentfirma också. Det var någon sån känning till, jag kommer inte ihåg exakt detaljerna.
Nej, precis. Men ja. Frågan är vilket som är värst, för det här är ju precis som det var när om vi backar ytterligare några år då, så har vi ju Big Sam som var hos oss, och han handlade ju också bara med en firma. Det är ju jävligt märkligt att man inte ska kunna göra bästa deal, utan man ska bestämma sig för att jag ska köpa av mina polare.
Ja, och då saknar man ju att inte vi kan dra in som konsult Harry Redknapp då, som var ju en wheel on deal.
Med de bruna påsarna.
Ja, ibland misslyckades, men han lyckades ju också emellanåt, inte minst Hartson Kitson-affären som du var på, men framförallt då när han lyckas övertala Queens Park Rangers och släppa Trevor Sinclair till oss för att de skulle få Ian Dowie och så han nordirländaren på vänsterbacken som jag inte kommer ihåg namnet på nu, mot en kille som sen blev engelsk landslagsman. Det är ju fantastiskt också.
Ja, men det är ju känslan är ju att det finns andra incitament som gör att man väljer att bara handla med vissa.
Ja, så är det. Jag håller med dig helt och hållet.
Ja, definitivt. Ja, ska vi gå vidare?
Ja, det gör.
Ja, vi har två frågor som berör VM, så jag tänker vi tar dem, så får ni välja själv om ni tycker att de är besvarade eller inte. Vi har Leo Sköld som skriver: tankar kring Paquetá efter VM samt Declans VM. Har ni något att tillägga?
Nej, vi har ingenting utöver det vi sa förut. Nej. Inte jag i alla fall.
Nej, jag tycker att frågorna är besvarade.
Ja, helt klart. Så har vi Per Engqvist: hur tycker ni att våra VM-spelare, inklusive Vlancic, presterat under turneringen? Hur kan deras insatser och upplevelser tänkas påverka deras prestationer hos oss framöver?
Ja, vi har tagit upp hur de presterade. Däremot så har vi inte pratat om så mycket hur det kan påverka deras framtida insatser. Jag var ju inne på att Kerer kanske kan ta med sig att han inte var med i misslyckandet. Förhoppningsvis kan Paquetá ta med sig sin man of the match. Han fick säkert någon tavla eller något, sätta upp på väggen och bli påmind av att jag ansågs vara bättre än de andra 27 spelarna som spelade den här matchen. Och sen så har vi Aguerd som ju inte, jag kan inte tänka mig något annat än att han, bara han kommer tillbaks från sin skada då, att han kommer tillbaks oerhört stärkt av den här insatsen. Och samma med Rice, tror jag också kommer att vara starkare. Ariola tror inte att det spelar någon större roll för. Och Vlasic kommer ju inte tillbaks.
Det jag är lite orolig för, och nu finns det 50% ärlighet i det jag säger och lite det raljerande, är att jag är lite rädd för att Paquetá har varit med sina kompisar och haft kul och dansat och snackat portugisiska, och sen nu så kommer han tillbaka till jobbet och lite grann i får in lite samma känsla som man hade när han lämnade för Brasilien, att här var det lite obekvämt, det har inte gått så bra som jag hoppades på, jag kostade jättemycket pengar, lite grann som när man åker på en fantastiskt trevlig medlemsresa till London med West Ham Fans Sverige och sen inser efter 4 dagar och haft jättekul att nu börjar ju jobbet på måndag. Jag vill se en riktigt bra insats av Paquetá på måndag, säger jag.
Den risken finns absolut. Det finns också en risk att han har en inkörningsperiod som är ett par månader till, kanske hela den här säsongen. Det,
ja.
Då det har vi fan inte råd med.
Nej, det har vi inte.
Ja, nej. precis när risken finns. Men jag är övertygad om att kanske, om inte mot Arsenal, så det kommer lossna för Paqueta. Det finns tillräckligt i honom för att det ska lossna under säsongen. Det har jag bestämt.
Ja, det är bra. Skönt.
Yes. Så kan vi ta Lukas Johansson. Prata gärna om nyförvärvet. Jag har noll koll på honom. Och det är jag nog inte ensam om.
Luizhou. Eller hur uttalar han det?
Ja, jag skulle nog säga att du ligger över rätt nära där. Om inte Erik Niva kommer in i sändningen och vill ha åsikt om det.
Ja, eller han, Bengt, vad heter han på Radiosporten?
Bengt
Skött, ja. Han, det är väl han som har uttalsskolan inför Allsvenskans premiär varje år.
Ah, okej, det har jag missat. Ja. Jag lyssnar ju på When We Were Kings där ja. Iba alltid slår på fingrarna på sin adept. Ja, nej, men vad vet vi om den här killen? Mittback, 20 år gammal, kommer från Sao Paulo, har spelat A-lagsmatcher, så att han är ju inte bara en ungdom, men han är inte inköpt för att gå in i laget.
Ja, jag denna 19, säsong.
19, 19 till och med.
Ja, och som du sa, han gjorde debut i maj. Så ja. det är ju nu andra halvåret, kan man säga, som han har spelat A-lagsfotboll.
Precis, och han, men återigen, han är inte tänkt att gå in i A-lagstruppen, utan han har gått in i U23. Och den här typen av chansningar, inköp har vi ju gjort tidigare, vad heter han? Cardosa från Portugal bland annat.
Ja, precis. Vi hade ett par portugiser som vi...
Martinez var ju också en sån en gång i tiden.
Ja. Mm.
Ja, så att de som liksom bygger upp att bra, nu har vi en mittback till. Nej, det är inte riktigt så det är tänkt.
Han är vänster... Jag tror att han är vänsterfotad med andra ord, men han spelar ju till vänster som den vänstra mittbacken och har även spelat lite vänsterback. Så långt har jag fått fram, och som du säger så är han inte köpt från mig A-truppen till att börja med, vilket då gjorde att jag frågade ju dig där häromdagen om du hade hört någonting om det här med arbetstillståndet, för han är ju signad subject to international clearance, och vi vet ju att det har blivit tuffare att få det i England eller till England efter Brexit, och vi kan ju inte hävda exceptionell talang här eftersom han inte ens ska gå med i A-truppen, så någonting annat är det ju. Men du sa att det var skillnad på europeer och utomeuropeer nu för tiden.
Det var det jag hörde.
Ja,
sen kan jag inte, för mig finns det ingen logik i det. Att jag kan förstå att det blir svårare för europeer eftersom de inte är med i Brexit, eller vi har haft Brexit, men det borde inte innebära att det blir lättare för andra delar av världen. Sen om det är lättare för en junior, det är en annan sak. Om man räknar som junior och inte som senior, så är det möjligt att det är lättare där, men
han är 20, så att han hinner ju inte vara här de här åren som man behöver vara för att bli naturaliserad och sådär, och räknas som engelsman i truppen och så vidare. Det är han ju för gammal för.
Ja, så, nej, jag förstår inte riktigt, och vi tittar ju tydligen på en brasilianare till från Sao Paulo, ett Anaya eller någonting som är lite äldre än mittfältare som vi också nu är intresserade av.
Det är för att Paqueta ska ha någon att prata portugisiska och dansa med, kanske.
Ja, men jag tror att du är väldigt nära sanningen där. Och så kan de grilla kött också och strö salt på köttet. Ja,
det är
och inte i såren.
Nej.
Var han brasilianare, han? Är det han är, han som saltar?
Nej, det vet jag inte, men jag vet bara att de sydamerikanska fotbollsspelarna här när går på hans restaurang i Qatar. Så att då,
ja, precis.
Nej, den traditionen
tänkte,
med
eftersom han firade med argentinarna, så tänkte jag inte. Ja, men det var kul om man var brasilianare.
Jag tror han firade med fotbollsspelare. Och sen så när Paqueta sitter i sin lägenhet där i finare delarna av London, så kanske han vill grilla lite också med Louis Chow och Maja när han kommer också.
Mm.
Ja.
Ja. Vi går vidare. Vi har Andreas Nunez Carros. Realistiskt sett, vad tycker ni siktet ska vara för denna säsong med tanke på starten? Hur många matcher har Moyes kvar om det fortsätter som det är nu?
Realistiskt så ska vi se till att vi klarar oss kvar med marginal. Det vill säga att vi ska hamna på plats 14 och uppåt. Hur många matcher har Moyes kvar? 5 matcher.
Om man inte vänder på det.
Ja, absolut. 5 dåliga matcher. Mm. Eller 4 dåliga och 1 bra.
Ja, jag sa ju det förut. 3 torsk här. Så det tror inte att han klarar sig. Sen så är det ju. Ja, han kanske får ett par matcher till om man tar en poäng eller så. För det är ju det som brukar hända. Att man köper sig lite frist.
Ja.
Mm.
Men jag håller med, 13, 14 någonstans, 15 och realistiskt, ja, en utöver det här då, jag menar med tanke på vad vi har, så en cup run som tar oss till en final eller,
ja, men Conference League final på det så.
Ja, men vi kan ju rädda den här säsongen och det är ju inte ligan som kommer att rädda den.
Nej, men exakt. Undvik bottenstriden, vinn Conference League och sen så är det säsongen räddad.
Ja, då är det en klassisk säsong som vi kommer att prata om i 30 år.
Absolut. Så att, nej då, här gäller det att se möjligheterna.
Ja.
Johan Gustafsson är lite inne på samma linje. Kommer Moyes att vända detta? Han verkar fortfarande köra samma formation om man ser till träningsmatchen och spelet ser snarlikt ut.
Håller med.
Precis, och det han gör är ju att han spelar ju på sina procent. Det som kan rädda honom är ju att spelarna får bättre form och helt enkelt presterar bättre än vad motståndaren gör. Vi kommer inte att bli räddade på grund av att han gör något taktiskt masterstroke eller kommer på någon ny revolutionerande tanke om hur han ska spela fotboll, utan det är det vi har sett och som vi kommer att få mer av. Sen gäller det att vi gör det bättre än vad motståndarna gör när de försöker försvara mot det.
Ja, exakt. Ja, då har vi kommit fram till sista frågan. Det är Bengt Olsson. Vilka julklappar vill ni ge till de olika spelarna och ledarna? Mest kreativa julklapp vinner.
Jag undrar vad man vinner, men du får väl...
Ära, tror jag.
Ja, okay.
Han brukar vara bra på att lova ut ett par tre öl också, Bengt. Det kanske kan vara det med.
Precis. Man kan hoppas.
Ja.
Ja, du får bara se till så att du bor på samma hotell som alla andra på resan, Jesper. För annars blir det så dumt när du dricker ett par tre extra.
Ja, vi får titta på det.
Ja.
Det är helt riktigt. Det tror jag Bengt har med i ekvationen. Ja. Jag har 4 paket som jag vill dela ut till 3 spelare och till en ledare.
Ja. Vill du börja eller vill du att vi ska snurra runt? För jag har 8 paket att dela.
Jag tänkte att vi kan snurra runt lite. Men jag kan börja med min. Jag kan börja med min julklapp till David Moyes.
Ja.
Jag har hittat en filosofibok skriven av en man som heter Ryan Holiday. Hindret är vägen. Den klassiska konsten att vända motgångar till segrar.
Vem, du gav den till David Moyes?
Ja.
Perfekt.
Ja, men då kan jag ju fylla på. För jag har också en till Moyes. Jag har ju vissa som jag tycker är rätt roliga och vissa som är mindre roliga. Men denna tycker jag är rätt rolig. Och till Moyes då så vill jag ge en taktiktavla där inte plopparna redan är fastklistrade.
Det är bra.
Ja.
Moyes får ingen av mig.
Har du någon annan som du vill ge en gåva istället då?
Jag har du i vänta.
Ja, kör du.
Nej, men då har jag en, som man måste förstå bakgrunden till, och det är ju till Dawson då som ville ju lämna i somras eftersom han fortfarande bor uppe, hans familj bor uppe i Birmingham-trakten, och gör han själv också, så han pendlar ju ner till varenda träning, det är 3 timmars körning och sen 3 timmar tillbaka, så tror jag ju han bor kvar i London vid vissa tillfällen, men han vill ju nu lämna återigen här i fönstret i januari eftersom han vill tillbringa mer tid med familjen, och West Ham vill skriva ett nytt ettårskontrakt med honom, och det vill inte han då. Och så att till då så vill jag gärna ge en helikopter så att han kan få flytta sig lite fortare fram och tillbaka.
Den är bra.
Så att han får spara lite tid.
Ja, exakt. Exakt. Mm.
Mm. Ja, det är helt riktigt. Mm. Mm. Jag vill ge en julklapp till Cresswell. Hårgelé. Alltså jag tänker att han måste göra av med otroligt mycket hårgelé för att få frisyren att ligga så där fint varje gång. Så att jag tänkte att han kan få lite extra.
Ja, och den är bra. Och jag var inne på något liknande. Eller en kam. Och en kam är ju totalt bortkastad på honom. Alltså.
Ja, det får ju vara en grov. Så att den går igenom.
Precis.
Men Antonio får en sån här... Ni har sett den här passningssnöret. Ja. Som så att bollen, alltså som är som en tennis, gammal sån här tennistränare, så att bollen sitter fast på foten i princip. När han slår iväg den och den går 25 meter framför honom så fastnar den och glider tillbaks till foten. På så sätt tror jag att han kommer att bli mycket mer effektiv här framför mål. Det gäller bara för honom att komma så nära mål att när han skjuter iväg den på den sista gången, att den passerar mållinjen innan den går tillbaks.
Mm. Men då kan, jag har också en till Antonio. Mm. Lite grann samma tema, och jag tänker att han måste få ett träningsmoment så att han liksom kan börja bli lite mer håller på med. Så att jag tänkte ju ge Antonio en laggårdsvägg, för man säger ju det att han kan inte ens träffa en laggårdsvägg, men då har han något att träna på i varje fall.
Apropå laggårdsväggar så var det som landsortsbarn så var det hit the barn door. Det var jag jävligt bra på. Det var det man tränade på, laggårdsväggen.
Det är bra, då kan du visa Antoni hur man gör.
Man skulle kunna göra det. Skulle kunna
göra det. Ja. Mm. Ja. Jag har faktiskt också en julklapp till Antonio. Han var populär. Jag tänkte igen en tomtedräkt så att han kan göra lite pranks för spelarna.
Ja, du menar att han inte ska ha en pingvin? Eller vad var det han hade?
Gubbe.
Jag tänkte man kan väl utveckla lite.
Ja, det är rätt.
Ja, Ben Rama. Han får en fastighetsvärderingsbok. Jag tänker att det måste stå saker i den som handlar om värderingar av olika slag. Och då teorier kring det. Och jag tänker att det går säkert att applicera även på fotbollsplanen. Kanske han blir lite mer kompis med...
Ja, jag tycker den är bra. Det behöver han. Värdera saker och ting.
Absolut.
Och
ja, du kan få fortsätta sen. Min sista, den går till Thomas Torsäck. Jag tänker att han ska få lite potatissallad där, så att han blir lite glad och kan bygga upp självförtroendet.
Potatissallad är så
ja. Jag hoppas att han har firat tidig jul, för det var ju julmaten.
Ja, jo.
Precis.
Ja.
Nu får du klara, Peter.
Corné. Han får en förbandslåda av mig.
Ja, det så kan höras.
Definitivt.
Ja, då har jag till paket här då, så har jag ju hittat en kombinerad engelsk och retoriklektion så att han kan lära sig lite engelska och dessutom retoriken, hur man övertygar Moyes, vilket som är hans bästa position och att det är där han borde spela.
Det är bra.
Mm. Jag fortsätter med Skamacka. Våra unga lyssnare känner väl inte till Benny Guldfot, men våra äldre gör det, och han spelar ju i kanonkeens skor som gjorde honom helt omöjlig på plan, och att han gjorde mål på mål, och jag skulle vilja ge Skamacka kanonkeens skor faktiskt.
Det hade han behövt.
Mm. Och du är tillräckligt gammal för att komma ihåg Benny Guldfot.
Jajamensan.
Men han var med
i Västertidningarna, va? Jajamän. Jag var hemma, jag och dottern var hemma och rensade bland mina gamla, hos mina föräldrar då, rensade bland mina gamla grejer, och två stora kartonger med Buster-tidningar sorterade vi upp. Mm. Japp.
Det är
Benny Guldfot, ja. Mm.
Och då säger jag ju, ja, eftersom du tar upp ämnet, för de som inte vet, att jag har ju en samling här med varenda Buster-nummer från första numret 67 till sista 2005.
Mm. Så stor var inte min. Jag prenumererade 84 till 90 någonstans.
Ja, jag har ju fixat det på äldre dag, naturligtvis. Jag hade inget sparat alls.
Ja, han prenumererade på Buster några år faktiskt, men det var bara precis innan den la ner.
Mm. Ja. Och jag håller faktiskt på att läsa igenom varenda nummer just nu, så jag är inne på halvvägs in på 1969 nu.
Jaha, hur går det för Åshöjden?
Nej, de har inte kommit dit 69, kan jag säga. Då var det fortfarande Buster en äventyrstidning och inte en sporttidning.
Jaha.
Ja, då är det bara Johnny Puma är med och Melchester Rovers, annars är det ingen sport alls.
Aha.
Och Åshöjden gjordes ju som, alltså gjordes väl, om jag inte minns fel, så gjordes den som tecknat serie för Buster, och det var inte förrän i mitten på 80-talet någonstans.
Ja,
har jag för mig.
Ja, stämmer säkert.
Ja, så pass.
Då går jag vidare på julklapparna.
Du kan läsa böckerna.
Ja, de är läst.
David Sullivan hade jag tänkt ge en revolver till, så att han förstår att man kan pricka rätt med ett skott och inte behöver en kulspruta för att försöka hitta några transfers.
Ja, det är bra.
Ett vapen i hans händer är alldeles för farligt.
Till Declan Rice då, så har ni ju sett allihopa, om att till exempel har varit med och en sån här liten whiplash-skada, att man får ett sånt här väldigt kraftigt nackskydd som man ska liksom hålla nacken stabiliserad i. Och så tänkte jag ge till Rice, so he don't get his head turned.
Ja, det är bra. Det är bra.
Ja. Och sist, det är inte minst. Precis, va? Sist men inte minst så tänkte jag ge Bowen en julklapp som han ska ge vidare till sin flickvän, och det är en sexleksak, så att han inte är så uttröttad när de sjunger hans sång om vad han gör med sin flickvän Danny Dyer, utan hon kan hålla på själv och så kan han koncentrera sig på att vara i form på fotbollsplanen.
Mm.
Det var mina julklappar.
Ja, det är bra. Då fick du ut en 15 stycken typ.
Ja, precis. Då ser vi ju fram emot Bengt Olssons betyg här. Ja. Detta då.
Ja.
Och vilket hotell han bor på.
Ja, precis. Och vad Bengt föreslår för julklappar, såklart.
Precis, självklart.
Mm. Ja, det var frågan. Har ni något att tillägga innan vi rundar av?
En sak jag glömde säga om VM här är ju att vi får cirka 1,5 miljoner pund från FIFA för att vi har lånat ut våra spelare under VM.
Åh fan.
Ja. Ja, man får per match och kvalificering till vidare.
Hur lång tid de är borta.
Ja. Ja, precis. Och det blir ju
motsvarande.
Naturligtvis. Det blir ju eftersom de går vidare till en ny match då. Ja, exakt.
Ja.
Mm.
Ja, jag vill faktiskt lyfta damlaget. Alltså, först och främst är jag lite sur för att inte ens nu när herrarna har haft uppehåll under hela VM så har Viaplay kunnat visa alla matcher. Men faktum är att de har vunnit 3 av de 4 matcher som de har spelat under den här tiden, så det tycker jag har varit väldigt trevligt.
Bra.
Absolut. Tipstävlingen.
Tipstävlingen
mot Tottenham här senast.
Precis, 2-0.
Apropå det. Mm.
Absolut. Ja, tipstävlingen börjar i samband med avsparken mot Arsenal på måndag. Mm. Så att det där måste ni se till att vara med. Så vi kör igång direkt i samband med att säsongen återupptas.
Härligt.
Ja, det blir trevligt.
Ja.
Ja, jag har inget mer att tillägga.
Inte härifrån heller, mer än god jul och gott nytt år. Även om klart. Vi kommer att spela in en podd innan nyår, så säger jag bara god jul då.
Ja, god jul.
God jul. Och se till nu och ät ordentligt. För på måndag, tisdag är det inte säkert att man orkar.
Nej, då så har man ingen aptit längre, för då är man nervös.
Ja, precis.
Ja, det gäller att njuta också. Det är kul att det är tillbaka. Och Boxing Day är ju en fantastisk fotbollstradition.
Verkligen.
Ja, men då så. Då säger vi så. Då säger vi, come on, you're in. So, five of them, don't bubble. Stanna med er ute. Vi ses igen. God jul.
God jul.
God jul.